Tänk dig att du håller ett brinnande papper i handen.
Okej.
Okay. Lågorna liksom slukar kanten. Det svartnar. Askan faller ner.
Mhm, jag är med.
Om jag då frågar dig varför det brinner och du svarar typ på grund av eldens hetta, då skulle du förmodligen känna dig ganska trygg i det svaret.
Ja, det känns ju väldigt logiskt, eller hur?
Exakt. Men enligt en av 1100-talets allra mest inflytelserika teologer och filosofer, en man vars tankar formade en hel civilisation, så skulle du just i det ögonblicket ha begått en svår hädelse.
Oj.
Ja, du skulle till och med riskera att ställa dig helt utanför din egen religion. Så, välkommen till dagens djupdykning där vi ska undersöka precis den typen av fundamentala, nästan osynliga skillnader i hur olika kulturer tänker i grunden.
Det är en otroligt stark bild att börja med. Och det sätter verkligen fingret på vad vi ska ägna oss åt idag. För vi pratar ju ofta om historia, typ om krig, handelsvägar och erövringar.
Mm.
Men vi pratar sällan om de underliggande filosofiska motorerna som liksom driver hela samhällen framåt. Eller får dem att stanna av, för den delen.
Precis så. Och till dig som lyssnar, vår ständiga följeslagare i jakten på förståelse. Idag ska vi ta oss an ett källmaterial som minst sagt sticker ut takan. Vi utgår från en ganska eldfängd text av författaren Christer Renard.
Ja, och hans analys bygger ju i sin tur väldigt starkt på idéer från den kontroversiella författaren Ibn Warraq.
Exakt. Och vårt uppdrag idag är att försöka förstå deras kartläggning av de påstådda skillnaderna mellan islamskt och judiskt kristet tänkande. Och vi ska kolla specifikt på vetenskap, filosofi och moral.
Men vänta, innan vi dyker djupare ner i det här på riktigt så måste vi bara sätta upp spelreglerna för dagens samtal.
Ja, helt rätt. Det är viktigt.
För den här texten är extremt laddad. Den rör vid politik, religion, historisk skuld och djupa kulturella identiteter. Och vårt jobb här idag är absolut inte att sitta som domare.
Nej, verkligen inte.
Vi tar alltså varken ställning för eller emot författarnas slutsatser. Oavsett vad man själv står ideologiskt så är det här tankegångar man måste förstå för att greppa den stora kulturdebatten som pågår.
Mm.
Så vi kliver in i författarens hjärna under en stund, lånar hans lins och agerar bara guider för dig som lyssnar. Inget annat.
Då kör vi. Har du som lyssnare någonsin funderat över varför debatten om västvärldens historiska skuld kontra dess framgångar alltid blir så otroligt infekterad? Okej, låt oss packa upp där. För vi måste egentligen börja i en övergripande konflikt.
Ja, berättelsen om väst.
Precis. Är väst en historisk skurk, liksom en parasit som sugit ut resten av världen? Eller är väst en intellektuell förebild? Texten tar direkt upp litteraturvetaren Edward Said och hans kända bok Orientalism från 1978.
Mm-hmm. En väldigt inflytelserik bok.
Verkligen. Författaren beskriver ju hur Saids huvudtes, alltså att västs syn på arabvärlden är förvriden av imperialism och att Mellanösterns problem idag är västfel, har blivit typ den dominerande sanningen i akademin.
Exakt. Det är ju den linsen många lär sig att se historien genom idag. Men här introducerar källan då motpolen, alltså Ibn Warraq. Och för att ge lite kontext för dig som lyssnar, Warraq växte själv upp i Pakistan, gick i religiösa koranskolor, men lämnade sedan sin tro och blev en av dess absolut skarpaste kritiker. Han lever faktiskt under skyddad identitet idag. Och i texten går Warraq till stenhårt angrepp mot Edward Saids världsbild. Han kallar det till och med för intellektuell terrorism.
Intellektuell terrorism? Wow, det är en ganska grovt begrepp. Hur motiverar han det?
Jo, han menar att Saids teorier har fungerat typ som ett gift för arabvärlden. För de har lärt en hel generation konsten att känna självumkan.
Okej.
Okay. Waraks logik är att om du konsekvent intalar en kultur att allt negativt, liksom fattigdom, brist på demokrati, uteslutande beror på onda, utomstående makter, då tystar du all intern kritik.
Ja, jag förstår.
Du ger dem ett frikort från att behöva ransaka sina egna strukturer.
Alltså, om vi använder en analogi här så är det ju lite som att sitta i en bil. Om man hela tiden har en extern syndabock, då är det som att sitta i baksätet och klaga på att föraren, alltså västvärlden, kör ner i diket.
Ja, precis.
Istället för att liksom själv kliva fram och ta över ratten. Man blir aldrig herre över sitt eget öde om man bara klagar på föraren.
Det är en väldigt träffande beskrivning av det Warrack menar att den postkoloniala teorin har skapat. Om allt är någon annans fel, varför ska du ens anstränga dig? Så Warrack vänder helt på frågan.
Mm.
Istället för att fråga varför Mellanöstern har problem frågar han varför har västvärlden lyckats så otroligt bra? Han landar i tre unika faktorer, eller pelare. Rationalism, universalism och självkritik.
Okej, då måste vi ta oss an den första pelaren direkt. Rationalismen. För det är här vi hittar förklaringen till det här brinnande packet jag nämnde i början. Om vi ska förstå Warracks karta över väst, hur ser texten på att vi uppfattar den fysiska världen?
Texten hävdar att den moderna vetenskapen i grunden vilar på en judisk-kristen världsbild.
Vänta nu. Religion och vetenskap brukar ju ses som fiender. Hur hänger det ihop?
Enligt källan handlar om synen på skapelsen. I den judisk-kristna traditionen finns tanken om en rationell skapare. Alltså att Gud skapade ett universum baserat på logik och naturlagar.
Mm.
Och eftersom människan enligt den tron är skapad till Guds avbild, utrustad med förnuft, så är det fullt möjligt för oss att observera och förstå den här logiska världen. Det var inte hädelse att forska. Det var ett sätt att förstå Guds intelligenta design.
Men om jag släpper ett äpple, då drar ju gravitationen det till marken. Orsak och verkan. Hur kontrasterar texten detta mot det islamska tänkandet?
Det är nu vi kommer till det texten kallar ett fundamentalt brott. Författaren hänvisar till islamsk teologi, specifikt via sharia-lagen Reliance of the Traveler. Där beskrivs det rakt ut som olagligt och faktiskt hädiskt att tro på materialistisk kausalitet.
Materialistisk kausalitet? Kan du förtydliga det?
Absolut. Det betyder helt enkelt att fysiska ting har en inbyggd orsak och verkan. Att gravitationen i sig själv drar äpplet. Eller att elden i sig själv har egenskapen att bränna.
Okay.
Enligt den ortodoxa tolkningen som källan lyfter sker allt direkt genom allas vilja. I varje mikrosekund. Det finns inga oberoende naturlagar. Tror du det, ställer du dig utanför islam, enligt texten.
Alltså, det är ju en total vändning. Så om jag eldar upp ett papper, menar texten verkligen att elden inte orsakar branden?
Precis. Och texten tar upp filosofen Al-Ghazali från 1100-talet som det stora exemplet. Han argumenterade för att en bomullstuss i eld inte brinner på grund av hettan. Den brinner enbart för att Gud just då vill att den ska brinna.
Wow.
Att påstå något annat vore att binda Guds händer vid universumsregler, vilket var en oförlåtlig hädelse.
Men om vi drar det till sin spets, hur kan man bedriva vetenskap då? Om förklaringen till allt det Gud ville det just nu, finns det ju ingen poäng att leta efter kemiska formler.
Exakt den slutsatsen drar Warrack. Denna ortodoxi dödade långsamt vetenskapen i arabvärlden, enligt källan. Nyfikenheten kvävdes.
Här är det ju lätt för lyssnarna att tänka, vänta nu. Hur är det med den islamiska guldåldern? Fick vi inte algebra, astronomi och medicin från araberna under medeltiden?
Jo, det är en väldigt rimlig invändning. Men författaren gör en specifik tolkning av det. Texten hävdar att de framstegen skedde trots islam, inte tack vare religionen.
Hur menar de då?
Förklaringen är geopolitisk. När de arabiska arméerna erövrade enorma landområden uppstod en lång fredsperiod. Och där fanns redan massa kunskap från grekar, perser och indier. Araberna fungerade enligt texten som fantastiska brevbärare och översättare.
Ah, okej.
Okay. De assimilerade kunskapen, men var sällan upphovsmännen. Texten nämner till exempel att siffran 0 kom från Indien och att gitarren, som ofta sägs komma från morerna, egentligen spåras tillbaka till hetiterna.
Så framstegen berodde på överövring och tolerans under en viss period, men när den religiösa ortodoxin hårdnade fanns ingen intern motor klar.
Precis så förklarar källan det.
Mycket fascinerande. Okej, så om rationalismen handlar om hur vi tar oss an naturens lagar, då måste vi ju gå över till hur väst tog sig an andra människor.
Mm, Warricks andra pelare. Universalism.
Ja. Hur menar författaren att det judisk-kristna tänkandet gav människan ett oändligt värde? Och vad ledde det till?
Kärnan är idén att varje människa bär på en gnist av det gudliga. Detta födde, enligt texten, en ny typ av intellektuell nyfikenhet. Om andra människor har ett inneboende värde, då är deras kultur och historia värd att förstå. Det skapade vetenskaper som antropologi.
Men vänta, de arabiska karavanerna då? Då var ju kända handelsmän över hela Sidenvägen. Man kan väl inte driva handel över halva jorden utan att vara nyfiken på andra kulturer?
Källan gör en väldigt skarp åtskillnad här mellan transaktionell interaktion och antropologisk nyfikenhet.
Okej.
Okay. Visst, man köpte och sålde varor. Men den islamiska idévärlden beskrivs som ett slutet system. Man ansåg sig redan ha den slutgiltiga sanningen genom uppenbarelsen. Så inget andligt eller intellektuellt värdefullt ansågs finnas utanför det egna systemet.
Har texten något exempel på detta?
Ja, 1600-talsresan anser John Sheridan. När han var i Persien slogs han av de intellektuellas totala ointresse för omvärlden. De brydde sig varken geografiskt eller kulturellt om hur andra levde. De muslimska resorna handlade historiskt om handel, erövring eller slavhandel, inte om nyfikenhet.
Oj, intressant kontrast. Och hur var det i väst då?
Författaren jämför med britterna i Indien. Drivna av sin universalism började britterna direkt gräva ut ruiner och systematisera sanskrit för att förstå den indiska historien. Något texten menar att indierna själva inte gjort på samma sätt.
Så, vad betyder det här egentligen för lyssnaren idag? För när jag hör detta tänker jag ju direkt på dagens debatt om integration. Texten pekar ju på att brist på universalism gör att grupper isolerar sig.
Exakt. Källan menar att denna inbyggda oförmåga att se värdet i andras kulturer gör att islamiska grupper i väst idag ofta drar sig undan i parallellsamhällen snarare än att integreras. Det egna systemet är det enda som anses värdefullt.
Det för oss till den tredje och kanske svåraste punkten. För ingen kultur är ju perfekt, eller hur?
Verkligen inte.
Både väst och Mellanöstern har fruktansvärda historiska brott på sina samveter. Imperialism, slaveri, krig. Men frågan är, hur hanterar man sina egna mörka kapitel? Vilket leder oss till självkritik.
Och här gör författaren en knivskarp kontrast mellan den judisk-kristna teologin och den arabiska förederskulturen.
Vad är det i den kristna idén som gör självkritik till en motor för framgång då?
Det handlar om idén om arvsynd. Människan är felbar i grunden. Därför är vägen framåt inte att dölja sina fel, utan att bekänna dem och göra bot.
Mm-hmm.
Texten lyfter Västtysklands förbundskansler Willy Brandt år 1970 när han helt oväntat faller på knä i Warszawas getto.
Ja, det är ju en helt ikonisk bild.
Verkligen. Och det beskrivs som ett djupt kristet influerat beteende. Han tar på sig skulden för att kunna gå vidare. Och enligt källan är det denna mekanism som gjorde att väst självt började kritisera sin kolonialism och avskaffade slaveriet.
Man erkänner skuld för att bli bättre. Men tänk dig då, som texten gör, att aldrig kunna säga jag hade fel utan att dra skam över hela din familj eller religion. Hur funkar det i en arabisk hederskultur?
Det är där det kraschar, enligt författaren. I en kultur baserad på ära och skam är ett offentligt erkännande av fel en oacceptabel förödmjukelse. Det leder inte till förlåtelse, det leder till att du förlorar ansiktet.
Men om ett samhälle misslyckas ekonomiskt eller politiskt, om man inte får rannsaka sig själv, vad händer med all den frustrationen?
Jo, och det här är en av Waraks viktigaste poänger. Den oförmågan leder till bizarra konspirationsteorier.
Hur då typ?
För att slippa ta ansvar skyller man allt på Sia, Israel eller utomstående fiender. Texten nämner hur man efter tsunami 2004 påstår att det var israeliska kärnvapentest eller att 9/11 var orkestrerat av yttre fiender.
Wow.
Författaren tar också upp att Hitlers Mein Kampf är en storsäljare i regionen. Inte nödvändigtvis av nazism, utan som ett extremt sätt att hitta en syndabock för sina egna problem för att slippa skammen av misslyckande.
Det är ju djupt tragiskt. Då har vi kartlagt hela den här bilden. Låt mig knyta ihop säcken för dig som lyssnat idag. Enligt Ibn Warraq och författaren Christer Enard ligger alltså västs unika framgång inte i imperialistisk stöld.
Nej, precis.
Utan i dess förmåga att undersöka världen logiskt, rationalism. Visa nyfikenhet för andras värde, universalism. Och framförallt förmågan att erkänna sina fel, självkritik.
Exakt. Och här måste vi dock återigen nyansera, helt strikt utifrån källan. Texten blundar inte för att det finns modiga, självtänkande muslimer som kritiserar det här systemet inifrån.
Mm-hmm.
Men författaren menar att de gör det trots islam, inte på grund av religionen. Och de riskerar ofta sina liv eller stämplas som avfällingar eftersom systemet saknar inbyggd självkritik.
Vilket material jag tagit oss igenom. Och det här leder mig till en avslutande och faktiskt ganska provocerande tanke att skicka med dig som lyssnar idag.
Låt höra.
Författaren argumenterar ju starkt för att västvärldens förmåga att rätta till sina misstag bottnar djupt i den judisk-kristna idén om synd och förlåtelse. Men om vi tittar på vad vi är idag, vi befinner oss i ett väst som blir allt mer sekulariserat.
Mm.
Vi lämnar de här religiösa rötterna bakom oss med rasande fart. Kommer vi då att kunna behålla vår förmåga till självkritik och rationalism, eller håller vi på att bygga en kultur som gradvis förlorar exakt den moraliska kompass författaren menar skapade oss från början?
Det är en otroligt viktig fråga.
Ja, och vi lämnar den hos dig som lyssnar att fundera vidare på. Ett stort tack för att du har hängt med oss på den här utmanande och djuplodande analysen. Tills vi hörs igen.